Hallå, frågar kriminalpodden. Det här är Anders Eldeman som anropar. Jo, jag hörde om killen som ringer till polisen och säger att ni måste komma genast. Ni måste komma för att jag har haft inbrott i min bil, fin bil. De har tagit instrumentbrädan, ratt och allting. Ni måste komma för...
Jag hejdar dig lite där, Anders. Det här låter mycket intressant. Det vill jag höra mer om. Men först hälsar jag alla hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Fråga kriminologen.
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Johanna har en fråga. Hon skriver så här. Om en äldre person, säg 80 år, mördar någon och blir dömd till fängelse och efter 6 månader i fängelset så blir personen dålig och i behov av vård. Åldern kom i kapp och 80-åringen skulle behöva vård på exempelvis ett äldreboende. Får mördaren då flytta dit? Och hur görs då bedömningen kring risk för våld mot medboende och personal? Får personalen veta 80-åringens våldsamma bakgrund? Eller blir det vård på själva fängelset? Eller hamnar en sån här person på en annan plats?
Det var en jättebra fråga. Jag har ett litet dystert svar. Och någonstans när jag levererar det här svaret så hoppas jag att någon som arbetar inom kriminalvården ska höra av sig till oss och säga nej, du har fel Fatima, för i så fall blir jag lite glad. Alla häkten och fängelser har en läkarmottagning som i alla fall 2 dagar i veckan då befolkas av någon allmänpraktiserande läkare och lite sjuksköterskor. När det kommer till annan vård som man har behov av, låt säga om man skulle behöva någon akutoperation eller sånt, så vänder man sig då till den vanliga vården vid behov. Men då följer ju kriminalvårdare med, och det är ju ett riktigt, vad ska jag säga, säkerhetstänk och ett riktigt paket kring den här personen då som behöver vård. Men här talar vi om en person som är äldre och som plötsligen blir i behov av, alltså, en åldringsvård. Och då är det ju så att på vissa fängelser, men det är ju huvudsak klass 1-avdelningar har jag förstått, så finns det särskilda sjukavdelningar.
Ja, det är min erfarenhet i det.
Ja, ja. Och då, så att de här sjukavdelningarna, så att alla häkten och fängelser har en läkarmottagning, men det är ju inte samma sak som en sjukavdelning. De här sjukavdelningarna finns alltså bara på vissa ställen, på vissa anstalter. Och där skulle då, vad jag har förstått, en person som är åldrad och behöver den typen av vård hamna. Skulle inte hamna ute i den vanliga åldringsvården, utan skulle hamna på en sån här sjukavdelning. Men det förtäljer inte historien i det här läget vad som händer om den här personen då inte sitter på en klass 1. Men det kanske personen gör om den har mördat någon i alla fall, å andra sidan. Och sen huruvida de här sjukavdelningarna kan möta en åldrad människas behov, det ska jag också låta vara osagt. Eller om det blir någon typ av vi gör vårt bästa och så förvarar vi den här människan som håller på att gå in i sin demens eller som inte längre kan hantera sin kropp och sådär.
Jag satt ju faktiskt på tåget hit och bredvid mig var en 75-åring, en kvinna. Den här kvinnan, hon bodde i Norrtälje. Hon hade vänner som jobbade inom hemtjänsten. Och hon berättade för mig att hennes väninna då ibland fick åka in på Norrtäljeanstalten och jobba där inne.
Jaha, vad spännande.
I TV, Fatima, då har vi Martin Beck och Kurt Wallander.
Ja, just det.
Vem av dem gillar du mest?
Åh, det måste vara Martin Beck.
Det är ändå det, va?
Ja.
Martin Beck och Kurt Wallander, duktiga mordutredare båda två. Men verklighetens Beck och Wallander, han är faktiskt strået vassare.
Jaså?
I poliskretsar så går den här mannen under ett smeknamn och det är 220.
Ah, det är Bosse.
Exakt, Bosse. Bosse, han har ju fått det här namnet av en anledning. Han har klarat upp 22 mordfall i rad. Det säger väl någonting om att vi har med en stjärna att göra, va?
En systematisk hjärna.
Ja, vi ringer Bosse Åström.
Ja, Bosse.
Ja, men tjena Bosse, det var Ola här.
Känner du bra?
Hur är läget med dig?
Ja, alldeles utmärkt, tack. Solen skiner.
Härligt. Fatima och Bosse, ska ni säga hej till varann och hej till publiken.
Hej Bosse.
Hej Fatima.
Du Bosse, när jag var liten så ville jag bli polis.
Ja.
Min pappa sa då att blir du det, då är inte du min son längre. Minns du vad din pappa sa när du sa att jag vill bli polis?
Nej, men jag kommer ihåg, hon är ju mamma så. Jag halkade in på polisbanan på ett bananskal, kan man mer eller mindre säga. Jag pluggade juridik på Stockholms universitet och sen talade om för mina föräldrar att jag skulle bli polis. Och pappa sa ingenting, han bara skakade på huvudet. Och mamma blev riktigt, riktigt upprörd. Och det var inte för liksom polisen med yrken som sa, hon tyckte det var för farligt. Hon ville inte att sin son skulle utsättas för det. Mm. Så att,
Nej, men det kan jag ha förståelse för.
Ja, men det var inte som hon önskade. Utan,
nej, nej.
Det är klart du skulle trotsa, Bosse.
Nej, inte för det. Det var med mer praktiska skäl. Alltså, jag och min fru Helene hade precis köpt vårt första hus ut på Värmdö. Vi hade inga fasta inkomster. Jag jobbade extra som lärare och marknadsundersökare. Och Helene satt på något varuhus i kassan över helger och såna här grejer. Mm. Och sen sommarjobbade jag på Nackapolisen 1980.
Mm-hmm.
Och då var Clark Olofsson och alla ute på Möja och Knivskaren Fiskarsson ganska svårt. Så de blev anhållna och häktade. Det var semestertider. Så jag blev lite grann spindel i nät. Jag satt och skrev ut förhör och klistrade in foton, brottsplatsundersökningsprotokoll och sånt där. Och det var en helt ny värld som öppnade sig och liksom tilldrog sig mitt intresse. Och sen på hösten då, här har jag fått ett terminsförordnande som lärare på en högstadieskola här ute. Och samtidigt blev jag erbjuden en halvtidstjänst som radioexpeditör på polisen där, för de tyckte jag hade gjort ett bra jobb under sommaren.
Mm.
Och under hösten där så säger det legendariska vakt- och anbefälet Hans Adolf Raman, sa Bosse, du ska fan inte bli jurist, du ska bli polis. Du har ju talja på det här liksom.
Ja.
Och jag bara skrattade, vet du. Jag kunde inte se mig själv om en jävla gumminarkos hängande vid hösten. Så ja, men i alla fall. Men sen fick jag ett brev från Rikspolisstyrelsen då, sa att unge man, om du överhuvudtaget har ambitioner att bli polis i framtiden, så måste du fan känna till att du ska underteckna ansökan.
Det är kanske en bra idé.
Ja, mycket bra.
Ja, och där låg min ansökan då, författad av Hans Adolf Ram. Och vi satt ensamma på nattpassen, det var inte så mycket att göra. Alltså, han intervjuade mig om mina familjeförhållanden, mina intressen och fan, hans motsvar. Och där var allting på pränt då. Alltså, jag erinnade mig vad diskussionen som hade haft. Men då hör det till saken att om man blev antagen till polisutbildningen på den här tiden, då var man anställd dag ett.
Oj,
det följde.
Ja.
Yes, jajamensan. Mm. Så det avgjorde i saken, så att man, vi har ju tryggat och kunna betala räkningarna i slutet på månaden och så vidare.
Mm.
Du, fick du börja som polis ute på gatan?
Ja, jag har gjort 9 månader uniform, värsta tiden i hela mitt liv.
Ja, varför? Var det så vidrigt?
Nej, det var ju, först var det ju skifttjänstgöring, så bodde jag långt ut på Värmdölandet och jag blev placerad i Solna av någon anledning.
Mm.
Och så efter nattpassen då man hade en timmes bilresa hem då, så kom han hem, så hade vi precis fått vårt första barn då. Så han kom i tultarna där i hallen med en boll i handen och skulle leka med pappa. Och jag var ju skittrött och bara ville gå och lägga mig. Och sen skulle jag gå på nästa pass 15 då på eftermiddagen igen. Va? Så att, det var slitigt. Men i alla fall så man gjorde 2 år alterneringstjänstgöring. Bara 1 år på krim. Jag fick förlängning där, så jag var kvar 15 månader på kriminalavdelningen. Jag hade en del stora utredningar som extra polisman, vilket förvånande för många. Och sen skulle jag göra 1 år. Det blev ju bara 9 månader då på ordningsavdelningen i uniform. Och efter den tiden så kunde man börja söka tjänster. Så den 1 juni 1984 så blev jag kriminalassistent.
Mm.
1 månad senare så blev jag befordrad till kriminalinspektör. Oj. Och ett par år efter det så blev jag kriminalkommissarie och biträdande chef för kriminalavdelningen. Och efter 6 månader så var jag chef för krimi.
Mm. Och du var en hejare på lösa mord.
Det där, alltså,
var inte blyg, Bosse?
Nej, men jag är inte blyg på det sättet. Men jag är så förbannad liksom, man säger 22-0, Bosse Åström 22-0 och sådana här grejer. Mm. Och då har man inte förstått liksom, att det inte är jag som har löst mord, utan jag hade förmågan att få ihop ett jävla bra lag. Jag kanske var kompositör och dirigenten, men det var orkestern som gjorde jobbet. Och vi hade en fantastisk streak som grundades på ganska enkla och få principer. Mm. Jag var tjänstledig 1986. Mm. Och jag tänkte lämna polisen för ja, det var en mordutredning som havererade totalt och jag visste, eller jag hade en bestämd uppfattning att det är så här det ligger till.
Och då snackar vi inte Palmemord eller 86?
Nej. Jag var tjänstledig då. Så att, men det har en viss betydelse i sammanhanget det också där, därför att mordoffret, jag hade jouren på midsommarafton 1985 och då anträffas en kurd mördad i sin lägenhet på Emilundsvägen 3 i Solna. Mm. Och jag är först på plats där tillsammans med kriminaltekniker och folk som gjorde dörrknackningar i studentkåken. Men då var det så att vad var det som hade hänt i närtid? Offret var en kurd. Mm. Vad hade hänt tidigare? Jo, vi hade de här skjutningarna på Medborgarplatsen, Setting Gungor, vi hade i Uppsala. Vi hade kurdjakten i bakvattnet på Palmemordet. Vi hade en irakisk säkerhetsagent som var styckad och förpackad den här resväskan ner i Grödinge. Så alla hade den uppfattningen, inklusive centrala riksmordkommissionen som sa att det här är politiskt motiverat.
Mm, det fanns en röd tråd.
Ja, en röd tråd. Man liksom, det är fishing expedition. Man liksom, confirmation bias går på det. Och hela brottsplatsen, den var liksom arrangerad. Man kallar på engelska stagen. Mm. Där låg offret på magen med 11 knivhugg i ryggen, strypfåra, en handduk virad runt huvudet och sen marxist-leninistisk bok på arabiska som låg uppslagen över skulderna på honom. Mm. Och ja, sen fanns det en kopp kaffe med fingeravtryck som sedermera visade sig tillhöra en kvinna. Som jag menar då var inblandad i det här tillsammans med hennes älskare och en annan kurd och sån här grej. Men de blev utvisade på grund av att de hade ljugit angående sina nationaliteter och identitet när de hade beviljats asyl i Sverige. Och 3 år senare när jag kom tillbaka till polisen så fick jag kvitto på att jag hade rätt. Därför då kommer ett brev som har cirkulerat runt hela polisvärlden, landar på mitt bord. Och där står det då, Ali Hawad, den här mannen, han satt i rannsakningshäkte i Berlin. Och han hade fått hjälp av en medfånge att skriva ett brev till sin fru, som var dåvarande medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland, att om hon inte skulle ta tillbaka sin anmälan angående misshandel och olaga hot så skulle han kontakta vederbörliga svenska myndigheter och berätta vad som hände i Stockholmsområdet midsommar, strax före midsommar 1985. Mm. Undertecknat Ali Hawad. Så att ja, jag tog tjänstledigt och tänkte lämna polisen, men blev övertalad av mina dåvarande chefer på Krim att komma tillbaka, och det gjorde jag och det har jag inte ångrat. Och det första jag gjorde när jag kom tillbaka var att jag satte ihop en handlings- och organisationsplan för utredning av grova våldsbrott med okänd gärningsman. Mm-hmm. Och det var den här vanliga formationen med förhörsenhet, yttre span, inre span och kriminaltekniker och sen administration, personalredogörare och så här. Men vad jag tillförde den där skissen, organisationsskissen, det var en ruta i mitten.
Vad stod det i den rutan?
Djävulen, advocatus diaboli.
Djävulens advokat.
Ja. Jaha.
Yes, yes. Och den personen hade bara en enda uppgift.
Mm.
Och
att det var emot.
Att faktagranska och säga, hur vet vi det här? Mm. Är det ett antagande som vi bygger hypoteser på, eller är det fakta som vi har slutsatser på?
Ja, just det.
Ja, och det var ju en sån här totalt kvalitetshöjande grej. Va? För folket på fältet, de visste ju, vi kan inte komma insläpa med vilken skit som helst. Va? För det filtreras bort. Eller vi får göra om och göra rätt. Och jag predikar ju ofta såna här aforismer för personalen. Sa det liksom, kom ihåg en sak. Assumptions are the mother of all fuck-ups.
Fatima, du som expert på engelska, vad sa Bosse?
Antaganden är, så att säga, vad ska jag säga, allt som kör ihop sig urmoder. Eller ja, allt som går åt helvetes urmoder.
Ja, ungefär så. Mm. Men, och det var den ena poletten som gjorde att det här blev så framgångsrikt. Och den andra poletten, det var det att jag inte bara talade om att så många gubbar eller gummor skulle ingå i den gruppen eller den enheten eller liknande, utan jag namnsatte det. Och det var ungefär som en landslagsuttagning i fotboll. Du tog ut truppen och satte namnen på plant. första femman, andra fem, mittfält, backa, målvakt och så vidare och så vidare. Mm. Och det gjorde ju att de här människorna som då fick ingå i den här särskilda organisationsplanen, de kände sig jävligt hedrade. Mm.
Plus att det blir väl så att de vet exakt vad de fyller för funktion i det här.
Jajamensan, och det var den tredje på lätten. Mm. Jag sa, om jag får ett samtal ifrån vakthavande fel om att vi har ett misstänkt spaningsmord eller liknande, då ringer jag ett samtal till min spaningschef. Spaningschefen kontaktar gruppcheferna i de här fyra klossarna. Och sen är det bara att köra igång. Vi behöver inte ha ett långt jävla sammanträde och berätta. Liksom så här. Därför att alla de här inledande åtgärderna, de är ju rutinmässiga. Mm. Det kör man ju med ryggraden. Mm. Liksom så man ser till att utbilda uniformerad personal, spärra av ordentligt. Mm. Och när ni tycker att ni har tillräcklig avspärrning, fördubblar den.
Oj, jaha. Mm. Mm.
Nummer två. Spanarna kör igång med dörrknackning. Kriminaltekniker till platsen. Förhörsenheten börjar identifiera offret och söka runt liksom, ja, som ringarna på vattnet kring offret då, så att säga. Och inre spaningsgruppen börjar titta på vad vet jag om sån här händelse sedan tidigare. Och så bara rullar det på. Mm. Och då börjar i första ärendet, det var så jävla rumsförhör, ett pedagogiskt exempel som då satte standarden eller la ribban. Och då var det så att det var en finländare, en ung kille, som hittas mördad i sin bostad på skidbacken 34 i Sundbyberg. Han sitter i en fåtölj, han har fått en kula rakt genom huvudet, in under, i orbitabotten under höger öga. Och så kulan sitter i nackstödet på den här fåtöljen. Och han hade liksom lite halvkriminellt förflutet, såna här grejer. Och då började vi jobba, och så säger till spanarna så här, nu tar vi in alla folkbokföringsuppgifter från skidbacken 24 till 49 eller vad det nu var för någonting. Mm. Och så fick vi ihop en lista på 122 personer och så sa de här ska höras. Mm. Och inte höra så här, de har du sett eller hört någonting? Mm. Utan så här, vad gjorde du under den här tidpunkten? Mm. Var du hemma? Hade du besök av någon? Mm. Träffade du någon? Var du för fordon? Vad står du parkerad? Alltså riktiga sådana här frågebatterier som kan vara ganska omständigt. Och de kom in efter första dagen och hade hört 60 personer. Och då säger de så här, jo, vi hade 122 personer på den här listan då, 60 personer. Och ingen hade någonting att komma med som vi kunde vara värda av. Och då säger jag, ja, men det är bra jobbat, det är bara 62 kvar då. Och spanade de bara suckar, men vad fan, det ger ju ingenting där. Ja, men så har 62 kvar, kör. Och nummer 120, 121 och 122, inte ensamma, men tillsammans så gav de lösningar på hela gåtan. Mm. Dels var det en kvinna som hade en tvättstugetid klockan 12, prick 12. Hon kommer till tvättstugan, kollar på uret en minut över 12. Maskinerna snurrar, någon har stulit hennes tvättid. Och när hon står där nere och precis tittar på klockan, då hör hon pang, ett skott som var rakt ovanför tvättstugan. Och det var ju i den här modlägenheten då. Mm. Sen var det en man som parkerar sin bil och står och matar in pengar i parkeringsautomaten. Då ser han hur det kommer en finsk registrerad grön Volvo 145 och parkerar i garaget och utkliver tre personer och en Doberman Pinscher som går in i 34. Och sen är det en man som har lämnat in en travbong på en tobaksaffär och där han då har tid på den här bongen och så vidare. Och han kommer upp till skidbacken utanför 34. Då kommer plötsligt tre personer och de man pinscher utspringande ur porten i panik, hoppar in i den här bilen och åker åt fel håll. Alltså att de inte känner till. De var inte vana vid platsen helt enkelt. Och de här tre uppgifterna tillsammans och lite inre spaning och nystande kring bland annat den här bilen ledde småningom till en fällande dom.
Just det. Vad är tjusningen med att vara just mordutredare?
Du har ju ett offer. Alltså det är ju någon som har blivit brutalt mördad, va? Och inga mord sker liksom, ja, det finns några undantag slumpmässigt. Mm. Man rekorserterar en kul när man tar fel person och sånt där. Men i alla fall, det finns alltid en mer eller mindre bra förklaring till att det här har hänt. Mm. Och eftersom du då inte har någon som du kan samtala med och få uppgifter om vad som ligger bakom det här, då sätter du dig själv i offrets skor.
Och det som är lite grann av tjusningen kanske?
Ja, exakt. Mm. Och inte fan hade du tänkt att ditt liv skulle sluta på det här sättet.
Bosse, alltså, vilket är det vanligaste misstaget som mördare gör? alltså sen som blir deras fall, som gör att de åker fast?
Alltså mördare är ju inga innovatörer. Alla begår någon form av misstag på ett eller annat sätt. Jag har så många exempel.
Hade inte du nått i tunnelbanan? Ett riktigt misstag. Vad var det, Bosse?
Det var mordet på Rickard Steger som blev knivad i tunnelbanans såna centrum. Jag var första polisen som kom till nära brottsplatsen.
Okay.
Och det första man gör är att stoppa händerna i fickan, eller fickorna, och så gör man så här walking through. Man går igenom den här grejen. Och på perrongen så ligger alltså ett ID-kort.
Tillhörande vem?
Tillhörande gärningsmannen.
Oh. Enkelt och smidigt, va?
Ja, så jag säkrar ju där och väntar på kriminalteknikerna. Så jag säkrar ordentligt, bag and tag.
Ja.
Och sen när de kommer så går vi igen där tillsammans och lägger jag huvudet på sniska. Så, ja, gärningsmannen är förmodligen från Mellanöstern. Han är tio så gammal.
Busiga Bosse.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja.
Och alla tror jag liksom var oraklet från Delphi.
Ja, ja.
Jag var ju tvungen att bekänna färg sen småningom.
Hur länge väntar du med att säga som det var? En halvtimme?
Nej, ett dygn. Ja, när vi hade första debriefingen då.
Du Bosse, när du löser de här fallen och poletten trillar ner och du vet vem som är skyldig och kan gripas, hur firar du?
Nej, alltså man firar egentligen inte, det är ju mer lättnad.
Okej.
Okay. Alltså det är lättnad, fan nu är skiten över, nu kan jag liksom varva ner det, ta ägna mot familjen och ägna mot fritidssysselsättningar, sociala nätverk och sånt där. Så något egentligt firande så...
Häller upp en konjak?
Inte konjak, men en whisky har den.
Whisky. Du, Bosse, vad är koden, hemligheten? Hur kommer det sig att just du blivit så här framgångsrik mordutredare? Du får säga vad du vill. Du är ju bäst, det säger alla andra i branschen.
Ja,
Varför blev det så? Förklara för oss.
Jo, men alltså det är nyfikenhet, noggrannhet, uthållighet, att inte springa på alla bollar samtidigt utan att gå fram ganska brett, förutsättningslöst och skapa hypoteser kring det här. Och jag menar, det är så enkelt alltså, att om man har en viss form av analytisk förmåga. Jag var ju teamleader i ett FN-uppdrag där jag utredde mordet på den libanesiska premiärministern Rafi Hariri och var stationerad i Beirut. Och där hade jag 70 utredare som kom från 17 olika nationaliteter. Och då kan jag tänka liksom att få ihop de här till ett lag som spelar åt samma håll eller ror åt samma håll i båten. Det var ju liksom en pers bara det, men det löste ganska bra. Lösningen det var ett stort jävla kylskåp på terrassen utanför mitt hotellrum som man fyllde med all massa pilsner.
Oh.
Nej, men sen, alltså, utredande, de kom in liksom på måndagen var det 3 stycken, på tisdagen 2 och så där liksom pö om pö droppar de in. Va?
Mm.
Och för varje ny använd så att säga som kom in i teamet. Så drog jag ihop alla efter arbetsdagens slut. Och satt på terrassen och gick i laget runt. Och berättade vilka vi var, vad vi hade för speciella talanger eller utförsvåror och sånt där. Va? Så att det gick ihop bra. Men då ställde jag frågan till de här när vi hela gruppen var så här. Vem ville se Rafi Hariri död? Och så här, funderar ni på det, så gör ni en lista. Så sammanställer vi den sen.
Mm.
Ja, och svaret var jävligt enkelt. Alla.
Okay. Då hade ni jobb att göra.
Ja, fast det...
alla hade olika motiv. Mossad, du hade CIA, du hade Syrien, du hade och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen ställer man den kritiska frågan då. Okej, nu har vi listan här. Nu är frågan så här. Vem hade förmågan att utföra det här?
Förmågan, ja.
Ja,
ja, eller möjlighet och förmågan.
Mm.
Ja, och då visade sig då, det var ju den måndagen den 14 februari 2005 på minnet av Hossens i 12:59 så drar 1000 kilo explosiva ämnen av och dödar ett 20-tal personer, inklusive Rafi Hariri. Och då går myndigheterna, libanesiska myndigheterna, de går ut och säger att det var TNT. Och jag tittar på den här brottsplatsen och sa... Fan, när trotyl smäller av, då liksom breder den ut sig åt alla håll samtidigt.
Mm.
Men det finns ett annat explosivt ämne som heter RDXC4 som går upp mer som en kvast. Och tittar man på hotellet St. George så såg man på balustraden, det var ungefär som en uppvikt baseballkepsskärmen på den. Och så jag tog dit en expert från Nordirland som gjorde en ny brottsplatsundersökning, gick omkring med såna här små jävla bomullstussar med destillerat vatten och körde runt på massa olika ställen. Och sen körde man in det i en Ionscan 400B och så kom det fram RDX-C4. Och sen gick det vidare för tester på labb, i labbmiljön. Och då kan man ställa sig frågan, så här, vad fan säger de att det var TNT? Mm. Det är en vilseledande uppgift. Och då visade sig via våra kontakt med olika underrättelsetjänster att en månad före det här attentatet så hade det försvunnit 1000 kilo RDX-C4 från en syrisk depå.
Så där började lösningen komma?
Ja, precis. Mm. Och det var ju Hezbollah personer som låg bakom där.
Men var det ett misstag då att man sa 10-10 eller försökte man mörka?
Man försökte mörka det där och det slutade med att vi beslutade om att låsa in de fyra högsta generalerna för Sûreté General, militär underrättelsetjänsten, rikspolischefen eller ISF som de kallade det där borta och även Mustafa Hamdan som var chef för presidentgardet. Mm. Och inte för att de hade varit inblandade i själva brottet utan för underlåtenhetssynder. Alla fyra hade varit på brottsplatsen inom en timme efter sprängningen och ingen gjorde någonting.
Nej. Du Bosse,
ja?
En mordvåg drar över landet. Kriminella skjuter varandra som flugor. Hur löser vi det?
Alltså det finns ju en sak som man har lärt sig genom de här 42 åren inom polisen. Mm. Att man inte har lärt sig någonting av historien. Det finns så många goda exempel. Mm. På början på 90-talet så hade vi problem med ett kriminellt gäng i västra Stockholm. Och jag sa, nu får det vara slut på det här. Vi måste stoppa det. Mm. Så jag bjöd in hela gänget på lunch i polisrestaurangen.
De här gangstrarna?
Jajamensan. Mm. Och det kom en person. Aha. De andra satt i bilar och låg i buskar runt omkring som våra spanare hade koll på. Och jag äter lunch med den här killen och så säger jag bara så här, nu är jag trötta på era aktiviteter. Vi vet precis vad ni håller på med. Mm. Tyvärr så kan vi inte lagföra er för allt den skit som ni ställer till. Va? Men nu är det slut med det här. Och från och med imorgon så kommer jag avdela hälften av min personalstyrka. Som kommer varje morgon när ni kommer ut ur er bostad. Så kommer de stå där, gå fram till er. Hälsa god morgon och tala om att mitt uppdrag idag är att följa dig ända fram tills dess att lampan släcks ikväll eller att du vet att du sover. Och går du mot röd gubbe, går du, trampar du fel, kör du för fort eller liknande så kommer vi nita dig för allt.
Hur blev mottagandet på de orden från de kriminella?
Ja, killarna såg bara skiträdd. Mm. Sen släpper du vägen, sen var de rådslag, vi följer ju med va. Mm. Men sen kör vi igång med det där. Varje morgon då hade vi plockat ut, jag tror de var 15-16 stycken. Så varje morgon de kom ut liksom, gick vi fram och morsade och så följde de under hela dagen. Efter 3 veckor så var de spårlöst borta.
Mm. Det funkade alltså?
Yes.
Ja,
och efter en månad så fick jag ett samtal från krimchefen i Västerås som sa, vad fan håller ni på med där nere i Stockholm? Mm. Ja, vadå då? Ja fan, jag exporterar hela jävla Grimsta-gänget till oss här.
Nej, de åkte vidare.
Men när du säger Västerås, Bosse, då tänker jag på, nu kommer inte jag ihåg vad han heter, men jag hade ju en polis som var väldigt, väldigt effektiv i arbetet mot de här nynazistiska rörelserna i Västerås.
Ja, just det.
Och han är Axelsson, va? Kan det stämma?
Ja,
han arbetade ju precis egentligen så där va.
Punktmarkering.
Ja, men alltså han visste ju vilka de här var, så att han hade ju en personlig relation.
Ja.
Och det var ju också effektivt, fast han fick ju sota för det. Han levde ju under hot.
Men Bosse, menar du att nu med den här mordvågen, de kriminella skjuter varandra som flugor som sagt, ska man alltså punktmarkera varenda en?
Ja.
Mm. Varför gör vi inte det nu då i Sverige?
Det är en bra fråga, jag kan inte svara på det.
Vad säger du Fatima? Det låter väl utmärkt det som Bosse säger.
Ja, absolut, ja, men det kräver, säger jag då, och så får väl Bosse rätta mig om jag har fel, men det kräver en typ av annan organisation. För jag tänker när Axelsson gjorde sitt arbete i Västerås där som var väldigt framgångsrikt, då hade man ju fortfarande de här lokalpolisområdena. Så att polisen som var på plats kände ju sitt bus.
Yes.
Och då har man en mer personlig relation och då kan man plötsligt, alltså, så fort du får en personlig relation med någon, så kan du ju påverka den personen. Så vi behöver liksom bli ansikten för varandra. Det kan inte vara en statsmakt och sen människor. Det måste vara liksom en dialog.
Men Bosse, om vi låter säga att rikspolischefen ringer dig imorgon och säger, Bosse, du har fria händer. Få slut på alla mord. Hur skulle du gå tillväga mycket kort?
jag skulle aldrig ta ett sånt uppdrag, för det är liksom mission impossible.
Okej.
Okay. Det har gått för långt, va? Men alltså, det här är ju bara liksom ett och Bosse Nilsson på Västerås där krimchef, han sa så här, vad fan ska vi göra åt det här? Och så här, men gör samma sak. Fan, tryck ut dem till Örebro, och Örebro får trycka ut dem till Värmland, och sen puttar de över gränsen till Norge. Alltså så att alla jobbar på ett och samma sätt mer eller mindre, va? Ja, det här är ett exempel. Det här har ju många år på nacken, va? Mm. Men det skulle kräva en helt ny organisation. Man kan ju bilda ett projekt. Man lyfter ut nyckelspelare från deras ordinarie befattningar och så gör man ett projekt.
Mm.
Det är så man jobbar i andra fall. Man har haft såna här stora insatser mot gängkriminella tidigare och så vidare.
Typ Södertälje-nätverket då.
Ja, precis. Ja.
Men får jag fråga, varför gör man inte det redan nu då? Från dag, ja nu är det ju dag många hundras in i den här våldsspiralen. Men varför sker inte just detta som du berättar om?
Nej, men man anser att man har bättre metoder. Och jag menar, vi gick ju redan 1992, jag och Anders Danielsson, vi införde liksom det här med akut kriminalunderrättelseverksamhet i svensk polis inför fotbolls-EM.
Vad innebar den?
Jo, att man jobbade mer med underrättelsebaserad information. Att man jobbar långsiktigt för att liksom kartlägga vissa förhållanden, vissa tendenser, vissa trender. Börja titta liksom på det här criminal arboristic perspective. Börja titta, liksom, vad har vi för nyckelspelare här? Och vad är det för personer som finns runt de här som möjliggör att de kan fortsätta sina kriminella aktiviteter? Och sen börjar man klippa grenarna, va? Ungefär som en arborist. Och till slut så står den här nyckelfiguren där alldeles naken och ensam. Va? Så det är liksom ett exempel på hur man skulle kunna jobba. Men får jag bara säga det, att det finns ju massa goda exempel i förfluten tid. Va? Vi hade ett projekt som vi kallade för skolans polis.
Uh-huh.
Och då var det på det sättet att varje skola inom polisdistriktet hade ett par poliser som var knutna till skolan. Och de visades i skolmiljön, inte hela dagen, så här, men med jämna intervaller. De deltog i undervisningen, lag och rätt och hela det där kör. Va?
Mm.
Det var så jävla framgångsrikt, så att du skapar just den här personliga relationen tillsammans med barnen från mellanstadiet till högstadiet. Och flera år senare så var det personer som kontaktade de som tidigare varit skolans polis och lämnade tips om vad det gäller pågående brottslighet. Mm. Vilka det var som busade runt och gjorde vad och så vidare. Va?
Man bygger relationer.
Ja.
Mm. Det som du tyckte lät prima.
Ja, men alltså, vi måste ha relationer. Vi kan ju inte leva sida vid sida enbart. Va? Så vi måste interagera med varandra inom ramen för samhällskroppen.
Mm.
Ja, jo, men precis. Men det är både och. Va?
Mm.
Baksidan, vad är den då?
Ja, baksidan är på det, eller varför det där lades ner så småningom. Det var ju så att det där ansågs ju inte vara sexigt nog liksom att vara skolans polis och springa omkring som en jävla dagisfröken. Va?
Ja, just det.
Men det är ju den här typiska polisjargången. Jag sa, men det där löser man jätteenkelt. Det är bara att säga, har man jobbat som skolans polis så är det meriterande när man söker högre tjänster. Eller,
ja,
eller
ja, om man anser att det är meriterande, då kanske man attraherar just bra folk.
Ja, absolut.
Bosse, jag har 10 snabba frågor till dig.
Okay.
Du babblar lika mycket nästan som Fatima gör, men det uppskattas. Okay. Men just nu är det korta svar vi fiskar
efter. Jag är rätt stolt att bli jämförd med Bosse. Faktiskt.
Ja, det ska det vara. 10 snabba med Bosse Åström, Sveriges bästa polis. Första frågan. Vilket mordfall som du jobbat med, Bosse, förföljer dig i dina nattliga drömmar?
Ja, Rostigen.
Vad var det?
Det var den 13 juni 1992. Där mitt äldsta barn Fredrik fyllde 10 år. Vi hade saft och bullkalas på uppvaktarna på morgonen. En och en halv timme senare ligger på alla 4 på Rosvigen i Solna och tittar in i det sötaste lilla flickhuvud jag någonsin har sett i mitt liv. En 3-4-årig tjej. Problemet var att huvudet saknade kropp.
Ja, just det. Det är en ljum junimorgon i Stockholm 1992. En kvinna är på väg till sitt arbete. Hon kommer gående på Rostigen i Solna och skymtar ett föremål som flyger ner från en balkong och landar på en gräsmatta alldeles intill henne. Föremålet är ett litet flickhuvud och kvinnan som chockas svårt springer in på polisstationen som ligger ett par stenkast bort. Den chockade kvinnan berättar vad hon just sett, ett flickhuvud. Men personen i receptionen tror inte på henne utan uppmanar henne att gå hem, ta en cigarett och en Valium och komma tillbaka när hon mår bättre. Snart rings SOS-alarm ner av chockade Solnabor som alla vittnar om samma sak. ett avkapat flickhuvud på Rosstigen. En polispatrull rycker ut och mycket riktigt, det är ett huvud. När platsen spärrats av inleder Bosse Åström och hans poliskollegor operation dörrknackning. De har med sig en hundförare och en schäferhund och de lokaliserar lägenheten som de tror att huvudet har kastats ifrån. Bosse bankar på dörren men ingen öppnar. Han väljer att bryta sig in i bostaden. När han kommer in i lägenheten möts han av en eldkvast som slår emot honom. Brandkåren är snabbt på plats och när elden är släckt går Bosse Åström in i bostaden. Där på golvet ligger tre kroppar. En tillhörande en man, en tillhörande en kvinna, en tillhörande en liten flicka. Flickkroppen saknar huvud och snart rullas den fasansfulla historien upp. Mannen har först tagit livet av sin sambo. Sedan har han tagit livet av sin dotter. Därefter har han avlägsnat flickans huvud och kastat ut det från balkongen. Slutligen har mannen tänt eld på kropparna och tagit sitt eget liv.
Och det var ju så jävla onödigt, därför att hela upprinnelsen till det där, det var att mannen i den här relationen hade träffat kvinnan som jobbade som reseledare på Kanarieöarna. Tycke uppstod, han följde med till Sverige, de bor ihop, han går på komvux och lär sig svenska och biologi och sådana grejer. Och då har de kommit in på kapitlet genetik. Och då är det så att den här lilla flickan, hon hade blåa ögon. Och han hade bruna ögon. Och han fick för sig att brunögda får brunögda barn.
Ja, brunt är dominant, sägs det, va?
Ja, men du kan fortfarande ha ett recessivt anlag för blåögdhet. Oh. Och framförallt på Kanarieöarna, va? Men i alla fall. Och det slutar med att mannen dödar frun, dödar barnet, skär av henne i huvudet, kastar ut huvudet från balkongen, håller på att träffa en kvinna som är på väg till jobbet, som kontaktar polisen, kommer in på polisstationen som inte låg allt för långt från Rosstigen och kommer in i receptionen och säger, och så berättar hon för honom. Och då säger när, ja, han som tjänstgjorde där, säger, ja men du, hallå, gå hem och ta en Valium med ett cigaretter och kom tillbaka när du mår lite bättre.
Han trodde henne inte.
Nej, precis. Och några minuter senare så lyste det upp över hela telefonpanelen där, va? Så vi gjorde en inbrytning där, sparkade upp köksdörren. Där ligger kropparna på golvet. Mannen har tagit sitt eget liv. Han har tänt på kropparna med en bunt tidningspapper och sen har han dragit på hushållsgasen. Så att när dörren öppnas och luft strömmar in så ser det bara vuff! Och så var det bara stänga och så dit med brandkåren och sånt.
Jag förstår att det fallet förföljer dig i dina drömmar. Bosse, när kommer den kurdiska räven gripas? Och i vilket land?
Inte en aning. Jag får köpa en kristallkula.
Ja. Undertecknad har lånat Kristi bruds toalett. Vems toalett har du lånat, Bosse? Alltså på brottsligt tema.
Ja, de här månaderna som jag jobbade i yttre tjänstuniform så kommer vi på ett dödsfall. Ja. Det är socialtjänsten, har hemtjänsten och hemöppnat ligger på oss på backen och så här. Och min kollega då går in i sovrummet, där ligger en man på rygg i sängen. Och han bara kommer ut och säger, är det där en mors? Så jag ringer efter som han uttrycker lite så här grisbilen då, eller ja, skulle hämta kroppen då. Och då säger han, för han var så jävla arbetsbygd den där killen, så han säger till mig så här, det är ont att sitta två stycken här och väntar på likbilen ska komma hit, utan jag åker ut och ökar synligheten här i närområdet, så kan du ropa upp mig på radion när de har varit här och hämtat. Och det är OS pågår i Sarajevo och där hade vi två kollegor som spelade med i Tre Kronor och de hade en match, så jag sätter på TV:n och kolla på hockey och vänta på att politivagnen ska komma. Och under tiden då så går jag in och lånar toaletten. Och det luktade fan i lägenheten. Alltså det var ungefär som en förruttnad kropp. Men i alla fall, när jag kommer ut ur toaletten, då står liket i dörröppningen och undrar vad fan polisen gör i hans lägenhet.
Åh, herregud.
Oh, bisarrt. Du, Bosse, vilken försvarsadvokat skulle du helst dela skyddsrum med om kriget kommer?
Jag skulle nog ta med mig Thomas Rothfeffer.
Hur är han då?
Jag jobbar i Malmö. Jag har jobbat utomlands i många länder. Och bland annat så hade vi ett uppdrag då. Svenska regeringen hade skrivit samarbetsavtal, utvecklingssamarbete inom rättsområdet med regeringen Estland, Lettland, Litauen för att underlätta deras inträde i EU. Och då bjöd jag med bland annat. Det var ju flera. Det var Claes Borgström, det var Thomas Rothschäffer med mera. Och så skulle han hålla ett föredrag då för åklagare och brottsutredare och lettiska advokater. Och då kommer han upp och så har han en lite speciell engelska dialekt eller brytning, vad man ska säga. Och då säger han så här: I am an old court rat and I lose about 98% of all my cases.
Okej. <Okay. laughs>
Och du vet, de här gussen satt i auditoriet, det var fan 40-50 stycken. De tittade på mig och sa: vad fan har du släpat hit för något? Men vad Thomas ville säga, och det är så här att i Sverige så väcker inte åklagare åtal om det inte finns särskilda skäl att de kan förvänta sig en fällande dom.
Ja, just det.
Och de gör det under eget straffansvar, så att säga. Mm. Men jag kan säga att hans uttalande, när de bara fattar, ställer mig upp och förklarar vad han egentligen menar, va? Då bara drog de och skrattade. Jag tyckte det var lite lustigt faktiskt.
Den var bra. Mm. Mm. Martin Beck eller Kurt Wallander, Bosse, vem är bäst? Ja, såklart. Sista frågan till Sveriges bästa mordutredare. Vem mördade Olof Palme?
Jag har inte en jävla susning. Inte en susning. Jag tror inte på Skandiamannen i alla fall. Men däremot så ska jag köpa och läsa den här nya boken som kom ut om Christer A. Det tycker jag. Alltså det som man har hört när han satt i någon tv-soffa här, författaren, en morgon, va? Och han hade väldigt intressanta synpunkter. Mm. Så hoppas att de också är väl underbyggda.
Men du, vad säger du om Christer P då? Kan det varit han?
Nej.
Då tror du Bosse och Fatima
ja, där är vi överens. Sen sticker jag ut hakan lite grann och säger att det som har varit mest troligt för mig under alla år har varit polisspåret.
Mm. Ja.
Men det handlar om möjlighet egentligen där. Det är väl det då?
Ja, exakt. Men jag menar, det är precis samma sak som i Katrin da Costa-ärendet.
Ja.
Som jag var tillräckligt dum i huvud och återupptog 1999.
Hon föds i Luleå 1956. Hon får namnet Katrin Bäckström. Men det är som Katrin da Costa hon kommer att bli ihågkommen. Som treåring lämnar Katrin och hennes mamma och syster Luleå. Flytten går till Traneberg i Stockholms utkant. Som tonåring börjar Katrin experimentera med droger. Droger som hon ser som något spännande och nytt. Från lättare droger fastnar Katrin snart i det tyngsta av dem alla, heroinet. Och Katrin tillbringar allt mer tid på Plattan i Stockholm, där både missbrukare och drogförsäljare uppehåller sig. Katrin da Costa gifter sig med en ung man från Portugal. Hon blir mamma till två barn, men barnen omhändertas av de sociala myndigheterna. Katrin tampas inte bara med missbruk. För att finansiera knarket prostituerar hon sig på Malmskillnadsgatan, något stenkast från Sergels torg i Stockholm City, där knarkförsäljningen äger rum. Katrin hankar sig nu fram i en allt mer destruktiv tillvaro. I perioder bor hon på Stockholms härbärgen, i perioder bor hon hos olika män. Den 10 maj 1984, en söndag, befinner sig Katrin i centrala Stockholm, i Kungsträdgården. Efter den här dagen i Kungsan är det som om Katrin da Costa försvinner från jordens yta. En månad senare, den 18 juni 1984, på Ekelundsvägen i Stockholm, gör en hundägare ett makabert fynd. Likdelar. Knappt två månader senare, den 7 augusti 1984, görs flera fynd med mänskliga kvarlevor. Fynden görs inte långt ifrån Karolinska institutet i Stockholm och fingeravtrycken talar sitt tydliga språk. Kroppsdelarna tillhör Katrin da Costa, den prostituerade kvinnan. Tre år senare, i slutet av 1987, åtalas två män. Den ena mannen är obducent, den andra mannen är allmänläkare. Rätten kan inte binda de två männen till mordet. Däremot anses det finnas bevis för att de utfört styckningen. Men vid det här laget är styckningen preskriberad, vilket medför att allmänläkaren och obducenten går fria. Däremot förlorar de sina yrkeslegitimationer och därmed sina arbeten. Kriminologen Leif G.W. Persson är kritisk till polisens utredning kring Katrin da Costas död. G.W. menar att viktiga spår inte kollats upp och att varken obducenten eller allmänläkaren begått det makabra mordet. I tv-produktionen GVs mord lanserar Leif sin teori om var någonstans mordet har skett och vilken typ av gärningsman det rör sig om. Vi hör Leif i GVs mord 2017.
Det har skett hemma hos en person som hon känner sedan tidigare. Och en person som har en bakgrund som är ganska lik hennes egen. Och jag tror också att det har skett ute i Solna. Och jag tror att det finns personer som vet vad som har hänt. Nej, det är mycket sorgsam historia. Sammantaget så är det också en förklaring till att jag tycker nog att det är den värsta rättsskandalen i den svenska efterkrigstidens rättshistoria.
Så sent som i december 2024 kommenterar Leif G.W. Persson Da Costa-fallet igen. Den här gången är Aktuellt. Leif skräder inte orden. Han sågar allt som har med mordutredningen att göra jäms med fotknölarna.
Det finns ingenting som man gjorde rätt.
Men varför blev det så här då? Alla de här misstagen du beskriver.
Ja, galna poliser faktiskt till att börja med. En åklagare som väl knappast rosade marknaden. Plus en del ytterst märkliga uppgiftslämnare. Den här obducentens gamla svärfar exempelvis. Som närmast kan beskrivas som mytoman. Allmänläkarens hustru mitt i vårdnadstvisten. Det bara rullar på, det blir värre och värre hela tiden. Och till sist så går det ju till åtal. Och det är ett kolossalt tryck medialt på att det ska gå dit. Det blir någon sån där... Ja, det är nålens spets på något sätt.
De här två männen då, Ted Hermo eller ja, allmänläkaren...
De har fått sina liv förstörda. Ja.
I november 2024 får journalisten Dan Josefsson en exklusiv intervju med Tet Harm. Det är Tet Harm som under alla år har gått under mediepseudonymen Obducenten. Tet Harm var i 30-årsåldern då Katrin Da Costa förlorade sitt liv och han själv blev omskriven som ett monster. Den tidigare obducenten, som alltså aldrig dömdes för mordet på Da Costa men blev av med sin yrkeslegitimation, bor sedan länge på skyddad adress. Han har knappt någon kontakt med omvärlden och han är något av en nattuggla. Det är nämligen nattetid som han följer och samlar in allt nytt som skrivits om fallet. På Facebook och på Flashback. Vi har Tet Harm i Dokument inifrån.
Efter klockan 12 på natten, då avstannar skriverierna i Sverige åtminstone. Och då kan man hämta in dagens skriverier. Och därför så sätter jag på datorn vid 12-snåret på natten. Och har datorn uppkopplad och läser allting fram till 5-6 på morgon. Men att jag har levt mitt liv redan. Där andra hälften av mitt liv har jag bara fått på köpet. Men att jag är inte nöjd med det. För det är inget liv.
Katrin Da Costas huvud, genitalier och inre organ har aldrig återfunnits. Tvåbarnsmamman från Luleå som mördades 1984 blev 27 år.
Det fanns ju så många grejer om han hade gjort den här planläggningen från början och gått fram långsamt, metodiskt och säkert. Mm. Och det finns så många spår. Bland annat ett som irriterar mig svårligen att man bara släpper. Och ska dra den korta versionen på den?
Ja, det här är ett fall som intresserar mig mycket.
Det är en person som kör taxi. Mm. Och då ska man ha klart för sig tidslinjen här. Den 17 juni anträffas första säckarna vid Talludden. Mm. Den 7 augusti träffas de andra säckarna på Eugeniavägen. Alltså 17, 7 augusti. Då finns det en taxichaufför som jobbar extra som taxichaufför och plockar upp två personer på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Mm. Och han känner båda två. Han känner Katrin Da Costa eftersom de har gått i samma skola i Solna. Och han känner också mannen i bilen som en liten kuf som höll till i huvudstadsområdet när taxichauffören jobbade som föreståndare för en livsmedelsbutik där han var stamgäst. Han åker och släpper av dem på en viss angiven adress och då frågar förhörsledaren, när var det här? jag minns inte säkert, men jag tror det var 2 månader innan Katrin hittades. Det var jävligt kallt ute, det här var en förmiddag, någon gång strax före lunch. Och det var kallt ute och det snöade. Okej, okay. Så var det, det var ungefär 6-7 grader på ett sånt spaningsuppslag i Grövre Bottmål. Och när man gör en validering av det här, går igenom så här, vad fan, snöade. Det här måste ha varit när hon precis kom hem tillbaka till Sverige från Portugal i januari 1984. Mm. Man lägger det där på sidan. Men hade man fortsatt att utveckla det där, så hade man sett så här, 2 månader innan Katrin anträffades, fram till den 8 augusti när hon identifieras, så är det ju inte Katrin, det är ju kroppsdelar. Den 8 augusti då är det fastställt, det är Katrin da Costa. Och går det 2 månader tillbaka från 8 augusti, då hamnar det någonstans i pingsthelgen i juni månad, som är den kritiska tidpunkten för det här. Och hade man tagit ytterligare ett kliv i den riktningen, så hade man då konstaterat att vid lunchtid den 10 eller 11 juni så var det lika kallt i Stockholm som det var på nyårsafton. Och strax före lunch så kommer hagelskuren Orvar och drar in över Stockholmsområdet. Och det där la man bara åt sidan.
Ja, just det. Därför att man tänkte att det här är inte troligt. Eller det här är fel tidpunkt.
Ja, men precis. Därför att, inte bara därför att det var fel tid. Därför att de hade en annan stor fisk på kroken. Man hade redan börjat dra åt ett visst håll. Va? Det är det man kallar för confirmation bias.
Precis.
Ja. Allting annat bara lades åt sidan. Mm.
Man tänker inte tillräckligt brett.
Nej, men alltså att man går på det som man redan har bestämt sig för i förväg. Alltså, man, som man ropar får man svar, brukar man säga.
Ja,
va?
Ungefär så.
Hur var det nu med han som käkat middag med storheter som Magnus Härenstam, drottning Silvia och självaste Elvis Costello? För att nämna några. Han som Monica Lewinsky, ni vet Bill Clintons gamla flamma, har flörtat med på NK i Stockholm. Och som Gudrun Schyman en gång kysste i TV. Han som ställde en fråga till frågakriminologen, denna legendar från Sveriges Radio och helt uppenbart en Don Juan av rang. Vi släpper ånyo fram Anders Eldeman.
Jo, jag hörde om killen som ringer till polisen och säger att ni måste komma genast. Ni måste komma för att jag har haft inbrott i min bil, fin bil. De har tagit instrumentbrädan, ratt och allting. Ni måste komma för... Ja, det låter allvarligt det där, säger polisen. Vi kommer naturligtvis. Och de förbereder sig för att åka ut på det här larmet och klä på sig. Och då ringer det igen. Då är det killen som, förlåt, det är jag igen. Det var inte meningen. Alltså jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ni behöver inte komma, ni behöver inte rycka ut. Jag hade satt mig i baksätet. Ja, när man då har klippt bort det så har jag en intressant fråga. Nämligen så här. Vi föreställer oss en man som bor i en villa. På hans tomt så har han ett skjul, ett uthus, där han förvarar alla sina viktiga verktyg, redskap, grejer. His man cave. Och så ser han plötsligt en sen kväll hur det är inbrott i den här boden, i redskapsskjulet. Så han ringer till polisen och så säger, ni måste komma fort därför att jag har inbrott i mitt redskapsskjul, mitt lilla älsklingsställe. De tar mina grejer, den kille som plockar på sig och lastar och håller på. Ni måste komma. Jag är hemskt ledsen, säger polisen. Vi har inga bilar lediga. Så det blir ingenting. Nej. Sen går det någon minut. Så ringer det på polisstationen igen. Och då är det killen som säger, ja förlåt, det är jag igen. Det var jag som ringde förut om inbrottet i skjulet, i redskapsboden. Ni behöver inte komma för jag har skjutit honom. Och så lägger han på luren. Det är 3 minuter så är det 8 polisbilar utanför. Och de stormar villan och de stormar redskapsskjulet där den här tjuven fortfarande håller på att packa ner grejer för att ta med sig. Och då säger de poliserna till den här som ringde då, ja men du ljög för oss. Du har ju inte alls skjutit honom. Nej, och ni ljög ju för mig. Det fanns ju tydligen inga lediga bilar. Vad blir straffet för en sån man?
Anders Eldeman, en av våra stora legendarer på radiohimlen. Jag undrar, Fatima, tänk om han pratar om sig själv?
Aj, aj, aj.
Tänk om det var han som ringde?
Ja, i så fall, Anders, då kan du ringa mig på 0762-727740 så ska jag gå igenom ärendet med dig.
För vad är det i så fall han har gjort för något elände och vad blir straffet?
Ja, det här är då ett falsklarm, tolkar jag det som. Och det är ju brottsligt. Och det går ju till så att man, alltså, man ringer in, man lämnar en uppgift om att det föreligger en fara för en eller flera människors liv och hälsa eller för någon sorts omfattande förstörelse av egendom eller andra sådana saker.
Mm.
Och så skapar man då en situation där det står ungefär så här i lagtexten att man föranleder en onödig säkerhetsåtgärd. Och det här kan man då få böter eller fängelse för.
Mm.
Och det är upp till ett år.
Jag kan tänka mig att sånt där händer väl ibland?
Ja, det händer, det händer. Jag vet att någonstans, vad kan det ha varit? Runt 2021 så var det ett sånt där fall som jag la på minnet, för att det handlar om en man nere i Malmö, tror jag att det var.
Mm-hmm.
Och han ringde mer än 300 gånger till SOS-alarm.
Till 112 alltså?
Ja, precis.
Vad sa du? Mer än 300
mer
gånger?
Mer än 300 gånger.
Då undrar man ju vad föranleder 300 samtal.
Ja, med reservation för att det vet inte jag egentligen, utan då spekulerar jag.
Mm.
Men om en människa sitter och, om man tittar på domen mot honom, så har han alltså ringt 318 samtal. Och det är också under en 2 månaders period till SOS. Och då tänker jag att den här människan mår kanske inte så bra i själen. Det handlar om någon form av krisreaktion eller psykisk ohälsa eller någonting i det här ögonblicket, tänker jag.
Mm. Sorgligt.
Ja, verkligen. Och det är ju så här att man gör så här att man åtalar honom för den här förhållandevis nya lagstiftningen på området, det som heter grovt blåljussabotage, för att man menar att genom att bete sig på det här viset så har ju han egentligen saboterat verksamheten för alla de här uttryckande enheterna i det här sammanhanget.
Som hade kunnat gjort nytta någon annanstans.
Ja,
också.
Precis. Och man menar att åtminstone då av de här 318 så går man till åtal på 127 av de här samtalen.
Mm.
Och man säger att det har lett till någon form av störning för polis, räddningstjänst, det var ett svårt ord idag, eller ambulanssjukvård. Men här kommer faktiskt rätten fram till att nej, man uppfyller inte kriterierna för det här brottet sabotage mot blåljusverksamhet, för att kriterierna är att det riskerar att försvåra eller hindra verksamheten på ett allvarligt sätt. Och det tycker man ändå inte att det har gjort, för att visst säger man har fått rycka ut på de här påringningarna, men det har varit förhållandevis alltså korta utryckningar, menar man.
Mm.
Man har väldigt snabbt konstaterat att det här har inte varit någonting, och så har man fått återgå till ordningen.
Mm.
Så det är väl det som gör att han döms väl ändå, vad jag förstår, för ja, det här falskt larm helt enkelt.
Mm. När det gäller just, du nämnde något om grovt blåljussabotage.
Mm.
Visst är det väl så att det inkluderar väl också att någon kanske kastar sten på ambulans?
Ja, ja, det innebär allting som, alltså, man angriper eller stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård.
Mm. Och då undrar jag, hur är man funtad i huvudet? Vi säger att det är de här ligisterna som kastar sten på polis och på ambulans. I den där ambulansen, då kan ju den här gangsterns mamma ligga. Hon kanske har fått en stroke.
Ja, ja.
Hur kan man kasta en sten på en ambulans? Finns det inte någonstans den här moralen som säger att man jävlas ju inte med änglar? För det är det de är, ambulanspersonal.
Ja.
Hur kan man jävlas med dem? Fattar du det?
Nej, jag förstår inte det där riktigt. Men sen kan ju jag tycka så här, vän av ordning eller moralpredikant av ordning, kan ju tycka att det spelar väl för fasen ingen roll om det är min morsa eller mormor som ligger i ambulansen.
Nej,
det
precis.
Kan ju vara din.
Ja.
Och hur som helst så saboterar man inte den här typen av verksamhet. Och sen tänker jag också i förlängningen, det har ju varit de här rapporterna om stenkastning till exempel mot polisen i redan utsatta områden.
Ja.
Och å ena sidan så står jag på det benet att jag kan förstå en frustration som växer fram i den här typen av områden och att man inte har en så bra relation med statsmakten i
övrigt.
Man får
ett samhällshat.
Ja, eller någonstans. Och så tänker man att nu ska jag minsann visa vad jag tycker och så plockar man upp en sten.
Mm.
Men man måste ju någonstans när man gör så förstå att varje form av dialog eller varje form av försök till en samverkan mellan eller försök till att relationen ska bli bättre, det är om inte det görs i det här ögonblicket.
Mm.
Så att man måste också förstå att vill man någon dag, om man ena dagen kastar sten på polisen så kan det kanske vara lite svårt att få dit polisen till det här området
nästa dag.
Man kanske
gräver sin egen grop. Kasta sten på sig själv. Indirekt.
Ja, på ett sätt så är det naturligtvis så.
Ja, du berättade ju om den här mannen som hade ringt över 300 gånger till SOS.
Ja.
Med andra ord 112. Fatima, nu kanske jag sätter dig på poddkanten. När ringde du senast 112?
Jo, det var faktiskt... då fick vi jättefint bemötande. En nära anhörig som inte mådde så bra. Så att då ringde vi 112 och begärde sjukvården faktiskt.
Fick du den hjälpen du ville?
Ja, vi fick faktiskt hjälp där.
Jag är ju en, ja vad säger man? Jag kutar mycket runt berget.
Mm.
Härom kvällen när jag var ute och sprang på berget, Eljusspåret, så hörde jag ett skott som var oroväckande nära.
Okej, du är säker på att det var ett skott?
Absolut. Alltså det kan ju vara en smällare, men jag är ändå, jag har ju vapenlicens.
Mm.
Och då känner man så här, fan... Ska man kuta här och så är det liksom en hagelsvärm i området.
Mm.
Men jag lät det bero. Jag tänkte att det kanske är jag som överdriver. Så gick det 5 minuter och så kom den smäll till på ännu närmare avstånd.
Mm.
Då tänkte jag så här. Är man en tönt om man ringer 112 och berättar? Eller är det kanske man kanske ska göra det? Så jag gjorde det i alla fall. Och de berättade att vi ska kolla upp det här. Någon 15 sekunder senare, då kom det en tjej gående på det här Eljusspåret.
Mm.
Och hon sa samma sak till mig. Och då fick jag ett litet kvitto på att ja, jag kanske inte hade överdrivit känslan av obehag. Tack för att ni varit med oss. Vi hörs om en vecka.
Tack.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberg och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.